Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Indipodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
IndyCar på svenska.
Sådär, välkomna till Indypodden nummer 110. Stämmer det, Ronny?
Ja, 110. Ja. Det går fort nu.
Ja, det går fort nu. Vad ska vi ta hand om den här veckan då? Inget IndyCar-lopp, men väl IndyCar-förare har ju varit i farten. Så vi kan väl snacka ner Sebring 12 timmars innan vi börjar se fram emot Thermal. Vad sägs om det?
Ja, innan vi börjar ta tempen på Thermal. Det låter bra det.
Hade du tänkt på den tidigare?
Tempen på Thermal?
Mm.
Ja, det har verkt på den hela veckan.
Ja, ah, förstår det. Ja, Sebring 12 timmars. Det var ju jättevarmt. 30 grader i, under dagen det loppet. Hann du kolla någonting?
Ja, jag såg sporadiskt, men framförallt så var jag ju med på den rafflande upplösningen.
Louis Delestra mot Sebastian Bourdais, Schweiz mot Frankrike. Men för IndyCars del så var det ju Andretti mot Penske igen med Andretti-stallet som gick vinnande ur just den här striden. Andretti har ju ett samarbete med Wayne Taylor Racing som är ett klassiskt IMSA-stall numera och kör Acura i IMSA sedan förra året. Medan Chip Ganassi Racing driver Cadillacs stall där Sebastian Bourdais kör på heltid. Och ja, vilket rafflande upplösning. Det var ju en underdrift. Det var en fantastisk fight de emellan. Och det syntes att bilarna hade lite olika karaktär med Cadillacen som var hurtigare ut i kurvorna men Delestra var mycket mer aggressiv in i kurvorna. Och det var så han manövrerade ut Bourdais med ungefär 5 minuter kvar av ett 12-timmarslopp. Jättespännande, men på en sak skulle jag vilja säga att det inte var bästa sortens sportvagnslopp. Eftersom en hel del gul flagg var det. För en massa olika anledningar. Ett antal gånger bara för att det var lite skräp på banan. Och skillnaden mot World Endurance Championship, som är snarlika bilar och snarlika klasser. 10 timmars i Qatar för några veckor sedan, då var det inte en enda säkerhetsbil på banan, det var bara 2 stycken så här gulflaggsperioder på hela loppet. Och det förtog inte spänningen för det loppet, särskilt de andra plats var det väldigt jämnt mot slutet. Det skulle jag vilja att IMSA inte är så amerikanska när det gäller att skicka ut säkerhetsbilen. Jag vet inte hur många säkerhetsbilar det blev, 13 stycken totalt. Det är lite många i ett 12 timmars lopp, då vill man ju att det ska byggas en dynamik kring strategier och sånt. Och nu blev det snarare sprint mellan de olika depåstoppen som ändå mest var under gul flagg ändå så. Tänker du på sånt när du kollar på sportvagnsracing eller gillar du bara när det är action på action?
Ja, men det hänger nog ihop lite med vilka jag håller på. Så tar vi till exempel LMP2-klassen där Rasmus Lind körde så han fightades ju om, han låg där och fightades om topp 3 kan man säga, mellan, det var ju, vad var det, kanske 8-9 bilar tror jag i LMP2-klassen, och när de man håller på tappar lite mark så då ser man ju framåt den här gulflaggen, alltså på så sätt, så det beror på vilken perspektiv jag har, tror jag. Men det är klart att man inte vill att det ska förstöras helt och hållet av för mycket gulflaggor, och liksom samlar ihop fältet och delar upp klasserna igen och så, det är väl på gott och ont.
Jo, förstås. Men jag fick en ganska diskussionsvärdig idé under loppet. För det sista gulflaggen med 35 minuter kvar var för att en av formstangerna, Sprillans nya GT3-bilen, tappade delar av karossen. Och då låg en ganska stor del av karossen på banan. Inte i racelinjen, men i för sidan om. Att träna banfunktionasser i lassokonsten så att man kan få undan sådana delar utan säkerhetsbil. Görbart?
Ja, kanske det om man förlägger det till Texas och man tar in cowboysare som gör detta.
Ja, men den kan man väl träna hela barnfunktionärskåren. Liksom, om man kan, om någon i Texas kan kasta lasso över en springande tjur, då ska väl en barnfunktionär kunna kasta lasso på en stilla stående karossdel.
Men jag har ju haft en historia där jag inte uppskattat sportvagnsracing så mycket. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det kanske är för att det har varit så utdraget. Så nu har jag ändå varit några år där jag lärt mig uppskatta det, får ändå säga. Mm. Men det var det jag tyckte på slutet i helgen. Att just det här, den extra dimensionen när det var upp till två förare som körde om vinsten. Och du hade den här trafiken som kom. Och det blir den där extra faktorn. Jag har lärt mig uppskatta den förmågan hos förare att kunna navigera genom ett fält med 50 bilar. Jag är väldigt imponerad av alla som kör ett sånt här race och klarar av att göra det i 12-24 timmar.
Ja, Deletra och Bourdais körde ju såklart inte sina bilar på egen hand. Louis Deletra hade sällskap av Jordan Taylor och Colton Herta. Så Herta som nu kan titulera sig som Sebring 12-timmars vinnare. Och han gjorde ett viktigt stint med ungefär 2 timmar kvar. Han körde upp sig några positioner så att deras bil kunde göra sitt sista depåstopp med track position i behåll och kunde attackera Ganassi Cadillacen. Och Bourdais hade sällskap av Renge van der Sande och Scott Dixon då. Och sen på tredje plats nästa IndyCar-stall, Penske med Dean Cameron, Philippe Nasr och Matt Campbell. Penske som driver Porsches fabriksstall både i VM och här i IMSA. Och sen fjärde IndyCar-stallet tittar vi på fjärde plats med Team Rahal som driver BMW-stall med Conor DeFilippi, Nick Jelloly och Maxime Martin. Det står M. Martin i resultatlistan. Då tänker jag Mark Martin, men han har ju lagt hjälmen på hyllan sedan många år tillbaka. Och sen så var det IndyCar-förare lite här och var. Kyle Kirkwood vann i GT-klassen tillsammans med Jack Hawksworth som körde ju för Foyt i IndyCar för några år sedan och Ben Barnicote i en Lexus. Och Romain Grosjean körde ju Lamborghini i GTP-klassen. Det var det andra loppet som den här nya Lamborghini-prototypen tävlat. Och de har inte fart för att konkurrera med de allra värsta. Men de kom mål på ledarvarvet. Och vad hamnade Rasmus Lind då till slut?
Det blev en 7:e plats till slut i LMP2-klassen.
Tillsammans med Henrik Hedman och dansken Malte Jakobsen. De drog på sig en bestraffning på 3 minuter och 44 sekunder mot slutet för någonting Jakobsen hade gjort i depån. Missade detaljerna och exakt vad det var, men det var det som förlade dem till en total 7:e plats efter att ha legat 3 eller 4 inför det sista depåstoppet. Så det var synd att det avslutades på det sättet. Men ja, kul att vi börjar tagga till på IMSA också. Nästa gång IMSA tävlar är på Long Beach. Då är det ett sprintlopp. Då tror jag inte att någon av IndyCar-förarna gör en double duty eller så.
Det får vi hoppas att vi har Rasmus Lind tillbaka bakom ratten i alla fall.
Vad det verkar så kommer han dyka upp i endurance-tävlingarna åtminstone resten av säsongen. Och nästa endurance-tävling borde vara i Boskens Glen i slutet av juni. Men vi hoppas att få se Rasmus på banan vid fler tillfällen i alla fall.
Så är det. Nu öppnar jag min så är det öl för veckan.
Du kunde inte hålla dig längre.
Nej, det är en Revolution Brewing Anti-Hero India Pale Ale.
Oj.
Vi får se här om den här inte rinner ut över golvet som gjorde förra gången. Nej, klar sig.
Skönt. Jag hörde inget.
Gjorde du inte det?
Nej, det hade inte med micken.
Det var nog din mute-funktion i Discord som tog bort.
Okej.
Jag har det på mitt ljudspår här.
Det är lugnt, okej, vad skönt. Det fanns ju en annan amerikansk racing-serie som tävlade i helgen också. NASCAR i Bristol. Jag blev jätteförvånad över det loppet för att det var så himla old school. Fast som däckslitage.
Jaha, är det det som old school betyder? För du sa det innan inspelningen här, att ja, det var old school, så Fick jag aldrig frågat vad det beror på, men är det däckslitage du syftar till då?
I just det här fallet betyder det däckslitage, och det verkar som att NASCAR, många av de yngre NASCAR-förarna, så är däckslitage någonting som de inte har varit med om riktigt. För NASCAR numera, det är så himla mycket aerodynamik, och det handlar så himla mycket att placera sig i trafik och sen ge fullt ett stint igenom. Och det var det som förarna var inställda på inför det här loppet på Bristol, klassiska kortbanan i Tennessee. Men av någon anledning så var slitaget mycket högre än under träningarna. Så gjorde att man behövde hålla tillbaka väldigt mycket. Och vissa var bara bättre på det. Och det var inte en slump att det var veteranerna som dominerade det här loppet. Med Denny Hamlin vann före Martin Truex Jr. och Brad Keselowski trea. Och det blev rekordmånga ledarbyten. 54 ledarbyten, så många har inte varit utanför Super Speedways, alltså Daytona Talladega, på något lopp sedan 1981. Det var städad körning, inte så många krascher. Efter det här loppet så tittade jag lite på ett lopp från 1989. Och det var exakt samma tongångar då. Men då var däckslitage något normalt och vanligt förekommande. Så det här loppet då från 2024, det var samma sorts dynamik som det här loppet från 1989. Och det var väldigt uppfriskande med ett NASCAR-lopp som inte var en kraschfest. Det var inte svårt att köra om. Jag blev bara så överraskad, för jag var nästan inställd på att kunna ta en tupplur efter halva loppet. För jag tänkte väl att det kommer vara så många gulflaggor, men det blev det knappt. En del av förarna tyckte inte om det. Kyle Larson var jätteförvånad och nedstämd. En del kommentatorer kallade det här loppet bizarrt. Men jag tyckte bara att det var uppfriskande när NASCAR snubblar över lösningen på sina underhållningsproblem ändå. Om ni inte har kollat på det här loppet, så försök hitta lite highlights på YouTube. NASCAR är väldigt generös med att ladda upp loppen, hela loppen på YouTube, ganska kort, ganska tätt i på. Så ta en titt då, Ronny, när du får chansen. För du kommer förstå vad jag menar när jag säger old school.
Jag tenderar ju som sagt att somna ofta när jag tittar på NASCAR-race då. Men det här kanske blir en ögonöppnare. Jag kanske återfinner min kärlek till NASCAR efter detta.
Jag fick tillbaka det lite. Jag ogillar stages. Jag förstår inte hur mästerskapet, hur man gör upp om det längre. Men mycket bra race där.
Ja, det skapar en otydlighet tycker jag. De tappade bort mig när de införde de här etapperna helt enkelt. Så efter en tredjedel så gulflaggar de, och så kör de ett antal varv under gulflagg, och sen så drar de nästa stint. Och det bidrar till en otydlighet. Men det är lite det vi kommer komma till här nu när vi snackar IndyCar och på Thermal, den här specialeventet här nu till helgen. Där är det också lite hitbetonat, men förhoppningsvis tydligare än vad det man upplever i NASCAR.
Ja, låt oss avhandla Thermal och hur det här loppet verkligen kommer gå till. Jag är lite bekväm med hur formatet är, för att det här heatformatet, det påminner om just, inte just NASCAR, men om kortbaneracing i USA. Där de som bäst placerade heaten bara kvalar vidare till en final. Lite som rallycross på våra breddgrader också.
Ska vi ta det från början egentligen, hur helgen kommer vara uppbyggd till att börja med?
Ja, helgen börjar med 4 olika träningspass. Och om jag förstår det här rätt så är det väldigt långa träningspass också.
Redan på torsdagen så kommer det vara ett lotteri kan man säga. Dels kommer de lotta kvalgrupperna.
Mm.
Men de kommer också lotta in medlemmar på den här Thermal Club. Det är alltså en väldigt exklusiv sportklubb.
Mm.
Som håller till på den här banan då. Det kostar 5 miljoner tror jag att bli medlem på Thermal. Det är en lite nätt summa. Mm. Men då kommer de liksom bli assignad en förare och ett team, så kommer de få vara med och på nära håll vara en del av teamet. Så jag tror att de drygar ut detta för att bli en helhetsupplevelse. Det är en liten teori jag har. Jag vet inte om det stämmer.
Ja, man ska ju få luta för pengarna på något sätt. Det är väl inte så att man bara får köra ett eller två pass, utan man får väl köra alla pass. Stämmer det, Ronny?
Ja, så har jag tolkat det i alla fall.
Ja, för att det är ett pass som är 3 timmar långt. Men som andra passen är 2 timmar långa. Så det är lite speciellt.
Verkligen.
Sen, kvalet, också det är speciellt. Ingen fas 12, ingen fas 6 eller så. Utan det är de här framlottade kvalgrupperna. Som har 12 minuter per grupp. Och det bestämmer ju sen startpositionerna till heaten.
Just det.
Bestämmer det kvalpositionerna till bägge heat? Är ju nästa fråga jag ställer mig själv.
Det är väl att de delar in heaten i fältet i 2 delar helt enkelt. Vi får nog backa bandet där. Ja. Kolla. Hashtag att det nog är ganska svårt och invecklat det här ändå.
Ja, det är ju det. Ja, vi kanske inte var så bekväma med formatet som jag säger att jag var. Ja, det är sant. Fältet delas upp i 2. Så i själva heaten då går de 6 främsta vidare till finalen. Som kommer bestå av 12 bilar. Så att något av heaten kommer jag ha 14 bilar. Det andra 13. För det är 27 bilar anmälda denna helg. Jo, och det är ju så här som kortbaneracing. Typ Worldwide Outlaws och i USAC. Det är så här man har tagit formatet från den amerikanska traditionen. Det vore ju lite tråkigt om alla svenskar hamnade i samma grupp.
Det hade ju varit lite tråkigt.
Ja, jag skulle vilja att det är 2 i ena och 1 i den andra. Men det är slumpen som avgör det.
Sen påpekar du en liten intressant sak. Det heter ju $1 million challenge.
Ja.
Prispotten är på totalt $1.7 million. Mm. Den största är utanför Indy 500.
Mm.
Men första platsen får endast 500 000.
Var kommer här miljonpriset ifrån då? Ja.
De har säkert räddat hem det på något sätt genom att säga att ja, men prispotten ligger på över 1 miljon. Så att det stämmer ju så här. Men jag kan nästan ta gift på att de har positionerat det som att vinnaren får 1 miljon.
Jag hittade ursprungspressreleasen och där står det including a $1 million prize awarded to the winner.
I sun in the lights anda så. Det är inte första gången så Linus Lundqvist snuvas på en potentiell stor vinst.
Lite så. Ja, det jag tycker lite lustigt. Men 1,7 miljoner i prispotten, 500 000 till vinnaren. Det är ganska saftig summa ändå. Det är ju moroten för det här loppet. För det är mer pengar än vanligt. Det är ju så numera att IndyCar inte tillkännager prispotten till individuella tävlingar förutom just Indy 500 och den här. Det är så intresset kommer. Och det är så det här kalaset betalas av Thermal Club. För att de kan ge de här pengarna då. Var det $5 million för att bli medlem i en country club som det här då egentligen är.
Det är, så, det är en exklusiv golfklubb på steroider kan man säga.
Ja, men lite så. Så är det ju faktiskt. Nu drack så jag också, så är det. Men jag har inte någon öl med mig idag. Men okej,
jag dricker för oss båda här.
Ja, gör det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här loppet ingår inte i mästerskapet. Det är första gången sedan 2008 som det kommer att vara ett IndyCar-lopp utanför mästerskapet. Då var det loppet i Australien som hamnade lite i kläm eftersom 2008 var året då Champ Car och IndyCar slogs i samman. IndyCar liksom tog över Champ Car var egentligen. De hade redan tillkännagett sin final. Vart nu det var 2008, det minns jag inte. Men det här kärnkarloppet i Australien, i Surfers Paradise, det var efter den tillkännagivna IndyCar-finalen. Så att det sista IndyCar-loppet i Australien i oktober 2008 gick utanför mästerskapet. Då var det inte ett All-Star-lopp. Det här är det första All-Star-loppet så sedan 1991. Där Noah Marlboro som var huvudsponsor för, inte för mästerskapet men för finalen i Laguna Seca. De anordnade en sån här All-Star-tävling i några år på 80- och 90-talet. Och då tror jag också det var typ en miljon dollar i potten totalt. Inte till segraren, men Marlboro verkligen skvätte pengar på racingen på den tiden. Och sen det lite mer tekniska då. Däck och bränsle och sådant.
Mm.
Själva heatloppen kommer ju vara rätt korta.
10 varv, max 20 minuter. Och det är väl också någonting som är likt så som det är i sprint cars och sådär va? Att blir det alltså gul flagg nu, eller full course yellow, då kommer inte varven räknas ner, däremot kommer tiden räknas ner.
Ja.
Och i finalen så är det 20 varv. Det kommer garanteras 40 sekunders pust och pass i båda liksom, kvalheaten. Och i finalen så kommer det vara 2 gånger 40 sekunder. För nämligen efter halva racet, efter 10 varv, så kommer de pausa racet.
Mm.
Och så kliver de på det igen sen och då kommer de få 20 eller 40 sekunder till då.
Mm.
Den här pausen har jag lite dålig koll på. Men det är inte så att de kommer cirkulera som i NASCAR utan de kommer ta in alla i depån och så kommer det vara några minuters vila där, vad det nu beror på.
Värmen kanske? Nej, utan det är för showens skull att mjölka det här tillfället så gott man kan. Men i och med att loppen består av 10 varvsprint så är det inte någon fråga om däcksbyten. Det är inte heller tillåtet med däcksbyten förutom vid punktering eller så. Då får man bara använda begagnade däck som har blivit godkända av IndyCar. Helst de som har använts under kvalet.
Mm.
Banan är 4820 meter lång. Ett varv går på ungefär 1,40. Det finns ju inte ett officiellt varvrekord riktigt. Men när det testades förra vintern, då var det faktiskt Marcus Ericsson som var snabbast på de testerna. 1,38 gick det på då. Nu kommer ju bilarna vara lite lättare.
Förhoppningsvis lite snabbare. Lättare kommer kanske gå lite snabbare. Vad kan vi hoppas på då? Kan de vara så fort, kan de vara så mycket som 2 sekunder snabbare?
Kanske.
Ja, plus då att de kanske pushar lite extra nu för nu ändå är lite upp i race stream och sånt där. Men jag tänker, förutom Marcus Ericsson där, vet du vilka andra som toppade de 4 sessionerna?
Berätta!
Colton Herta toppade båda, det var de körde torsdag och fredag. Så Colton Herta toppade båda passen på torsdagen och Cal Kirkwood toppade första passet på fredagen och Marcus Ericsson då för Ganassi andra passet på fredagen där. Så att samtliga Andretti-förare då, kan det betyda någonting? Jag vet inte. Men det var Andretti och Ganassi som stack ut i februari förra året då när de var och testade.
Ja, frågan är ju nu vad Firestone tar med sig för slags däck.
Ja.
Antar de mjukast möjliga. För vi såg ju i St. Pete att det tog lång tid för de hårda att komma igång och det vore ju rätt tråkig racing ifall de körde bara de hårda däcken som tar halva loppet och kommer upp i temperatur och är allt som oftast svårare att köra om med. Så jag hoppas att de har tänkt till att ta riktigt mjuka och fina däck till thermal.
Det ska bli spännande också att se hur de här racen kommer arta sig för man vill ju se att de satsar. De kommer ju satsa från början och det kommer nog vara en del Hail Marys och dyka på varandra så där. Det finns väl en risk kanske också att det kan bli rätt statiskt.
Ja, om man ser till den här banan så är en bana med två karaktärer i ett. För det första, det är många snabba, långa kurvor. Jag tycker att stora delar av banan påminner om banan i Qatar där World Endurance Championship då körde för några veckor sedan och MotoGP också bara förra helgen. Bilracing där är svår eftersom det krävs mycket av aerodynamiken. Formel 1-loppet som var där förra året var väl inte jättemycket omkörningar. Men det är en förarbana kan man säga. Den är mer kuperad än banan i Qatar.
Mm.
Och, å andra sidan så är en bana med väldigt många långsamma kurvor. Många hårnålar där man är nere på ettans växel. Colton Herta kommenterar det att det är sällan man använder ettans växel så många gånger. Hur många gånger är det exakt?
Ja, han uppgav själv att han tog 7 kurvor på ettans växel. Det är ju ändå ganska extremt.
Och det kan betyda att det blir mycket slitage på bakdäcken ut ur de 7 väldigt långsamma kurvorna. Ja, jag tror för att det här ska bli ett actionfyllt event som är värt mödan så behöver det vara så här lite old school med mycket däckslitage.
Ja, och jag tror däckslitagen kanske blir aktuellt först i sista racet där det är över 20 varv då.
Mm.
Det, jag vet inte hur mycket som hinner slitas på 10 varv. Den är ju i och för sig väldigt speciell, banan även underlagsmässigt har jag förstått det. Så att man vet aldrig. Mm. Men ja, jag har en magkänsla att detta kan bli ganska spännande.
Det behöver ju vara det för att vara värt mödan liksom. När de ställer till sånt här kalas så vore ju bara en stor besvikelse om det blir ett statiskt lopp på en bana som är svår att köra om på. Och det är kvalpositionerna som avgör vilka som kommer först ta sig till finalen och sen komma i mål i finalen. Mm. Det vore ju väldigt typiskt om så skulle ske. Så jag hoppas verkligen att de har tänkt till nu med hur mycket push och pass som får användas, däck, hur mycket bränsle som allokeras och sådär. Så att, tänk om man gjort allt det här och sen så blir det ett likadant lopp som i St. Pete där man sparar bränsle för man har kommit underfund med att köra bilen så här lätt ger oss maximal eller bäst möjliga varvtid. Så det är också optimalt att försöka spara lite bränsle under loppet. Det vore som en blöt fis utifall man inte släpper loss tyglarna till det här tillfället.
Jag tror att de ambitionen måste absolut vara att bjuda på så mycket underhållning och så mycket action det bara går för att underhålla rikemansfolket på Thermal.
Mm.
Har du hört vad en biljett kostar?
Om det här är en så pass exklusiv country club där medlemskap kostar miljoners så kan man inte tänka mig att det kommer vara särskilt billigt.
Nej, de som är medlemmar får väl komma in här gratis med en liten stämpelbehandling kan jag tänka mig. Men om du ska komma som vanlig dödlig utifrån, om Ronny Larsson Miles och Jakob Fredriksson skulle komma dit med mössan i hand och betala en liten entrébiljett, då får vi punga ut mellan $500 och $2000.
Ja, det är mer än vanligt för IndyCar.
Det är lite Monaco Grand Prix prisbild tycker jag.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är som ett Formel 1-lopp i Europa numera.
Jag vill hoppa tillbaka lite bara, lite detaljer kring finalracet där.
Mm.
Jag kände att jag var lite otydlig, men det var ju snart 20 varv, indelat på 2 10 varv sprintar och så är det 10 minuters halvtidspaus. Och det man får göra då, man får inte byta däck, men man får tanka, man får justera vingar och man får justera däcktryck och man får vattna förarna.
Ja, det kan behövas. Det här att man får tanka, det är ändå viktigt. Det är en viktig detalj.
Och det är ju väldigt tydligt då vad de är ute efter. De är ute efter full action, ingen bränslesparing överhuvudtaget, när det är bara kötta.
Verkar jag lite cynisk inför det här?
Ja, lite cynisk kanske. Lite cynisk. Du får släpp på det där nu. Det kommer bli kanon där.
Jo, men jag försöker allt som ofta se det positiva i racingen jag tittar på. Det är inget kul att vara negativ och bara klaga på stages om att DTM är inte riktiga touring cars längre och sånt tråkigt och att det bara är bränslesparande i IndyCar. Det är lite förtroendeingivande om man tittar på detaljerna här. Det kommer inte vara någon regel om man måste använda sig av både mjuka och hårda däck, inget sånt. Pitstop for emergency service only. Okej, precis. Ja, men det borde väl gott.
Ska vi se här. Jag tror att vi kan dra tiderna. Om vi tar fredag, träning 17.00 och träning 1 och 22.00 träning 2. På lördag, träning 3 17.00, träning 4 21.00 och sen är det kval klockan 1 på morgonen natten till söndag.
Mm.
Och sen söndagens race, det är 17.15, 17.45 och 18.50.
Okej, nu är jag med.
Det har varit lite olika faktiskt. Jag har hittat 2 ställen där det var lite olika tider. Så att titta en extra gång på detta och följ tiderna på Viaplay. Så inte ni missar någonting på det här Ronny Larsson-Miles i dubbelhuvudet.
Ja, men får vi skylla på trycksfelsnisse.
Det får vi göra. Det var någonting på IMSA, va? Missade via play början på racet eller sånt där?
Ja, det var i och för sig ganska typiskt att sändningen kom inte igång förrän loppet hade hållit på i en kvart ungefär. När man sitter i soffan och vill tagga till och vill börja kolla på racet och sen så möts man av, det var, stod inte ens tillfälligt avbrott.
Nej, okej.
Utan det var bara den här splash screen som Viaplay använde sig av. Det förtog stämningen lite, men det loppet var i alla fall 12 timmar. Det här loppet då, max 20 minuter, så vi kommer få se ungefär 40 minuters action, race action på söndag. Det är mindre än vanligt, men förhoppningsvis intensivt nog.
Jag funderar på det. Det har ju varit lite stilt i nyhetsmässigt under veckan, indikarmässigt. Jag tänker att det är ju egentligen Callum Ilott tillbaka bakom ratten, för David Malukas är inte i race-dugligt skick ännu.
Mm.
Men annars har det ju inte varit någonting mer som har hänt egentligen.
De var så upptagna på Sebring, många av förarna. Och sen så är det en ganska lång resa till Kalifornien för alla stallen. Alla stallen i IndyCar är ju baserade i mellanvästen. Det är väl Foyt-stallet som är baserat längst västerut i Texas. Så det är en lite längre resa än vanligt. Så man tar ett par dagar på sig att köra ut allting till Kalifornien. Och sen vet tusan om stallen kommer stanna där i några veckor. För sen är ju nästa lopp i Kalifornien i Long Beach. Efter en liten sedvanlig vårpaus. Är det något mer vi borde tillägga?
Nej, jag tycker inte det. Utan jag tror att vi har lite mer att snacka om nästa vecka. När vi ska snacka ner det här racet. Och så kanske vi har lite nya nyheter på lut. Och kanske en intervju också.
Vi får rycka i våra IndyCar-stjärnor, men nu får de ladda upp inför Thermal... vad är det bara den heter? Thermal Club. Heter den bara så?
The Thermal Club i Palm Springs, California.
Mm, ja. Jo, men det här blir bra det.
Glöm inte att följa oss i sociala medier och för allt i världen skicka era frågor och tips till oss om det är några särskilda ämnen ni vill att vi tar upp i podden. Men tills nästa vecka på återhörande... Mm. Tack Jakob för den här veckan.
Tack Ronny.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.